Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vår predikotext idag är från Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 1-5. Men hela kapitlet är en bön av Jesus, där Jesus öppnar upp och visar hur han ber till Fadern, vilken relation vi har till varandra. Det är slutet av en längre undervisning eller samtal som Jesus hade med lärjungarna på den sista kvällen innan hans lidande skulle börja. I det här samtalet så talar han vägen till himmelen, han talar om det allra viktigaste för lärjungarna. Sen den här bönen han har handlar om härligheten. Första delen ber han för sig själv. I andra delen ber han för de lärjungar som är närvarande just då. Som går igenom en stor prövning. Sen i den sista delen ber han för oss. Den här bönen är indelad i tre ganska tydliga delar. Så det är från 6-19 ber han för lärjungarna, sen från 20-26 ber han för det framtida troende. Det här ber han när han närmar sig sitt återlösningsverk. När han närmar sig kronan på uppdraget eller kolumnen på uppdraget. Den högsta punkten i det han ska göra. Han föddes ju inte hit i världen för att vara kompisar med oss bara. Att vara våra vänner. Utan han föddes hit i världen för en stor och väldigt hög uppgift. Ni kanske minns, vi har talat om skapelsen. Och hur skapelsen föll i sund. Redan från första dagen när människorna föll i sund. Då när Gud kom på kvällen och gick i lustgården. Och sökte Adam och Eva. Då säger han åt dem. Att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan ormen och kvinnan. Då säger han, börjar han prata om en han, fiendskapen är han, det är kvinnans säd, någon som ska göra någonting. Han ska söndertrampa ormens huvud. Ormen som ni minns var Satan som hade lurat kvinnan. Och hans huvud skulle krossas. Han skulle dödas. Och fråntas makten och kraften och välde han har över människorna. Det här löftet var nog nära att bli infriad. I och med att Jesus skulle dö snart på korset. Och inför det så talar Jesus om härligheten. Vi ska gå igenom den här texten idag. Det som vi har till text. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken och bad, Far, stunden har kommit. Den stunden hade väntat på otroligt länge. Paulus säger att redan då Gud beslöt att skapa världen, redan då beslöt det att också hur det ska återlösa världen. För Paulus säger att alla som tror på Jesus är utvalda Jesus Kristus innan världens grund var lagd. Så säkert, så mycket tänkte Gud just på dig som tror idag på honom och som är döpt. Och nu säger Jesus att nu kommer den här stunden kvar. Det som du har väntat på i minst 6000 år av våra år. Nu kommer den här. Farstunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att du känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt, Jesus Kristus. Jesus hade precis avslutat ett längre samtal som vi sa. Och det började i Johannes 13 och höll på till Johannes 16. Så det är fyra kapitel, det här samtalet. Och nu börjar han sin översta prästerliga förbön till Fadern. Och den här bönen är fylld med majestät och auktoritet. Han ber som Gud fast han är i förnedringen. Och han ber med Gud utan att skämmas. Och det finns en medkänsla i den här bönen. En oerhört innerlig och djup medkänsla. Och ett förtroende dem emellan. Det är många gånger när man hör när någon ber, gjuter ut sitt hjärta för Gud. Det har sagt om när Luther bar. Att de trodde att han var galen. Han utgjort sitt hjärta för Gud och hänvisat till hans löften gång på gång på gång på gång. Och sa du har lovat, du har lovat. Och så gör också Jesus här. Han ber innerligt med Gud. Talar med sin fader. Nu får lärjungarna på. Och Jesus riktar sin bön till Fadern när det är dags för honom att slutföra Guds plan för att rädda världen. Stunden för Jesu död och uppståndelse och uppstigande till Faderns högra sida hade kommit. Genom att begära av Fadern att han ska förhärliga honom, att Fadern ska förhärliga Jesus, ber Jesus att Fadern ska investera, att han ska satsa nu allt på Jesus, hela gudomen på Jesus, hela gudomens egenskaper. Det kan till och med vara så att änglarna hade börjat tro att han var, börjat se honom mer som en människa. Människorna såg honom som en människa. Och till och med himlavarelsen hade börjat se honom mer som en människa. Nu ber han att förhärliga honom, lyfta upp honom igen. Visa honom. Visa åt alla i himmelen vem jag är. Låt mig ha hela guddomen nu inför det jag ska göra. Så det är Gud som blir slagen. Gud som blir spottad i ansiktet. Gud som blir hudflängd. Och Gud som blir brutalt korsfäst. Så det är ingen tvivel om vem som gör det i himmelen. Fast vi här på jorden många gånger bara ser en människa bli misshandlad. Så han ber att han ska få de gudomliga egenskaperna i fulla härligheten. När han går in för sitt lidande. Så att det som Jesus snart ska göra och lida. Skulle göras inför Fadern och hela den himmelska härskarens åsyn. Som sann Gud. Och i full ära och i majestät. På det viset ska Jesus låta alla av Faderns härliga egenskaper stråla ut i världen. Genom det arbete som den heliga ande gör. Genom predikan av evangeliet. Och av de troende i deras gemenskap. I vers 2 pekar Jesus på det här ömsesidiga förhärligande. Att de förhärligar varandra tidigare. Att det återspeglar vad Gud har gjort. När han gav Jesus auktoritet över alla människor. Fadern beviljade Jesus myndighet. Att ge evigt liv till alla som Fadern gett honom. Fadern och sonen arbetade tillsammans i en perfekt harmoni. Gällande alla aspekter av Jesu frälsningsuppdrag. Här i världen. Vi ser även att Gud inkluderar alla människor i denna nådiga frälsningsplan. Även av det här stället ser vi att det gäller alla. Sen om människor misslyckas med att ta nytta av frälsningen. Är det bara för att de själva har uteslutit sig själv. De ville inte tro. De gick bort från Gud. Sen i vers 3 avslöjar Jesus vad som är det avgörande förhållande som finns i hjärtat när man har evigt liv? Vad är det för förhållande i hjärtat på den som har evigt liv? Jo, det är nämligen förhållande till Gud är det avgörande. Att ha evigt liv är att ha en sann hjärtas kännedom om den enda sanna Guden och Jesus Kristus, hans frälsare. Att känna Gud, det betyder inte bara en intellektuell förståelse och ta fakta om Gud, utan det är att ha en personlig, förtroendefull gemenskap med honom. Han är din frälsare. Sen fortsätter han att säga: jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Fadern, far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jesus fortsätter sin bön gällande hans och faderns ära och härlighet genom att säga att han hade förhärligat fadern genom att fullborda detta försoningsverk som fadern hade gett honom. Det här säger han även fast han inte var färdig med korset och uppståndelsen ännu. Han var inte färdig med uppdraget, men han var övertygad om att det var ett fullbordat faktum att han kommer att dö på korset och ska uppstå. För säkert var han på sin sak. Fadern är förhärligad i sonens förlossning av världen. Att förhärliga Gud är att säga samma sak som Gud och hålla det han sagt heligt. Hålla honom helig och rättvis och rättfärdig. Det har Jesus gjort. Han har visat Guds rättfärdighet. Gud krävde och Gud levererade i vårt ställe. Gud hade inte ett orimligt krav på Adam och Eva i lustgården. Jesus ställde allting till rätta. Fadern är förhärligad i sonens förlossning av världen. Det är intressant att se att Jesus betraktar sitt förlossningsuppdrag som en gåva, som en kärleksfull gåva från fadern. Och inte alls som en påtvingad börda. Han säger: det du gav mig. Tvingades inte att genomföra det. Men han var villig. När Jesus ber om ära i vers 5. Söker inte han personlig belöning. Snarare söker han andras bästa. Jesu förhärligande kommer att ge fadern ökad ära bland människorna. Längre fram i tiden. För det kommer att ge evigt liv för framtida troende. Så för Jesus ber att fadern ska förhärliga honom också i enlighet med sin mänskliga natur i den härlighet som hans eviga natur hade som Guds son för inkarnationen. Det var samma härlighet som han hade innan skapelsen när det var en Gud. När det hade lika mycket härlighet fadern, sonen och anden. När det var odelade i härlighet. Efter en 30-årig förnedring så ber han den här bönen om att få samma härlighet. Vi ska alltid komma ihåg att Jesus bar den här bönen högt så lärjungarna hörde honom. Han bar inte alltid för sin egen del. Allt han sa kom inte för Jesu del. Men det kom ofta för lärjungarnas del som han bar det. Och det där vi såg en svag, bräcklig och sönderslagen Jesus. Så såg Gud och alla hans himmelska änglar styrka, mod och triumf. Vi ser honom med världens ögon. De ser honom med himmelska. Vi gråter över att mista en kär broder och vän. De jublar över segern han vinner. Det är en och samma strid han utför. när vi ser den ultimata förkrosselsen och förnedringen. När vi ser honom hånad, blodig och sönderslagen. På ett för världen obetydligt sätt ge upp andan på ett kors. Se den himmelska världens skönheten, majestätet, men aldrig tidigare skådad seger i hans korsdöd. Lärjungarna av hans egna gråtar över Jesu död. Himmelen jublar och klär sig för fest. För segern är vunnen, Satan är besegrad. Det slaktade lammet är värd, allena värd, ära och härlighet. Så vad är Jesu ära och härlighet egentligen? Jo, den är tvåfaldig, så som även hans natur är. Mänskligt sett, och som vi ser honom i evangelierna, är det för det mesta en förtjänad härlighet. En ära som vi ser genom det han led och gjorde bland människorna. Genom hans görande och lidande lydnad. Sen har han också den gudomliga härligheten och äran hela tiden. Som han hade redan hos Fadern innan världen fanns till. Det var hans hela tiden, även i förnedringen. Denna härlighet, ära och majestät som var gömd för det mesta i ett enkelt lerkärl. Vi såg honom inte. Vi såg inte Gud, vi såg bara en enkel timmermans son, sjunger med psalm. I hans mänskliga kropp, när han vandrade här på jorden, var det Gud fördold. Och som bara mellanåt skymta fram. Men på samma sätt som något som är gömd ändå finns i verkligheten, så var det också med Jesu härlighet, gudomliga natur. Fast vi inte kan se det, så var den där hela tiden. Vi kan se den skymta igenom emellanåt. Men den var där även under förnedringen. Under hans tid från inkarnationen till döden på korset. Hans förnedring innebar inte att han blev människa. Så att vara människa är inte förnedrande. Utan det att förnedringen innebar att han avstod att göra bruk av sina gudomliga egenskaper som han alltjämt hade. Han dolde dem. Men när det väl känner igenom de särskilda tillfällen vid undren och ingripande i naturen kunde människorna inte riktigt förstå sig på vad det just var med dem. Utan många trodde att han var en magiker eller en besatt. Idag firar vi Kristi förklaringsdag med temat Kristi härlighet. Till minnet av när Jesus lät Petrus, Jakob och Johannes se hans härlighet för ett ögonblick. Och Johannes säger i inledningen till sitt evangelium, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Vi såg Kristi båda naturer och härligheten i den båda. Varför är det så viktigt att veta och känna till Jesu naturer? Varför behövde lärjungarna få se Jesus sanna gudom genom att se honom förhärligad? Och varför behöver vi tro? Vi tror kunna se och hålla Jesus som både Gud, som både sann Gud och sann människa. Lärjungarna levde med Jesus. De visste att han var sann människa. De hade även sett under och tecken. Och han, som han hade gjort. Och de visste att han var från Gud. Men efter att han hade sett hans förhärligande, så visste de även att han var sann Gud. Johannes presenterade honom i sitt första brev med orden. Det som var från begynnelsen. det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om det vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det, förkunnat för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Den tomma graven är beviset på att Gud är tillfreds med det bästa av allt. Är att Kristi härlighet har blivit din prydnad inför Gud. Gud ser inte dina svagheter och tillkortakommanden när du lever i nåden. Han ser sin sons härlighet när han ser på på dig, du dyrt återlösta Guds barn. Detta är den härlighet som Jesus sändes för att förvärva, förverkliga. Nämligen att vi syndiga och skröpliga människor får kallas den helige och fullkomliga Gud till vår far, till vår broder och till vår hjälpare. Och det här helt utan din medverkan för tjänst. Soli Deo gloria. Amen. Låt oss be. Lovar vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.